Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Kan ta så.
Vad sa du?
Ja, mitt hjärta slår hela tiden, ja. Det gör det. Men ett hjärta kan gå i 1000 bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Allting kan gå i 1000. Mitt hjärta kan gå i 1000 bitar. Säger du att du är min, vad var det? Vän, så är du kanske det.
I februari år 2020 visas ett program i Uppdrag granskning om en ung man vid namn Robin som lider av autism och självskadebeteende. Programmet kretsar kring Robins systers kamp för att få insikt i hur hennes bror behandlas. Hon hävdar att han blir inlåst trots motstånd från både honom själv och henne. Hon kämpar för ett mer värdigt liv för Robin. Men, tragiskt nog, varar inte detta liv länge. Robin avlider någon gång mellan den 10 och 11 november 2021. Endast 28 år gammal.
Då står det att då hör jag Robin där inne. Han pratar mycket om Edina och poliser. Vad händer sen? Sen går jag ut i köket och gör en jättecocktail. Och där förklarar du på samma sätt kring benzo och tramadol.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av tre delar om dödsängeln. Mitt namn är Nils Bergman.
Vill du berätta lite grann om när du träffade honom på Skogsbo? Hur många gånger träffade du honom där?
Ja, det kan jag faktiskt inte säga.
5-10 gånger eller något?
Ja, oh ja, det måste ha varit mer, för jag träffade ju honom ihop med Kent.
Ja.
Och sen var jag hos honom.
Vi hör vittnet Annika, som en gång i tiden var i ett förhållande med Robins pappa, Kent. Hon mötte Robin för första gången när han var 13 år och redan då uppvisade Robin självskadebeteende. Robin fick diagnoser för utvecklingsfördröjning och autistiska drag vid 5 års ålder. Vid 10 års ålder fastställdes hans diagnoser till autism, utvecklingsstörning och koncentrationssvårigheter. Han började i en särskola och fortsatte där fram till sina sena tonår, då han flyttade till hemkommunen Gnosjö. Där placerades han i ett hus i skogen, känd som Skogsbo, och där bodde han i över 6 år. Insynen där var begränsad. Men Annika besökte honom ändå där flera gånger.
Men på Skogsbo, när du träffade honom där, hur upplevde du honom när du pratade med honom? Gick du att kommunicera med honom?
Jaha, visst kunde vi prata. Jag kunde, visserligen han kunde väl inte, han kunde inte prata några långa meningar, men man, han förstod ju vad jag sa och, och jag frågade honom och vi pratade om minnen ifrån Björsbo och han skrattade och jag tyckte det var roligt.
Mm.
Robin hinner fylla 26 år i Skogsbo, men hans mentala ålder bedöms till 9-10 år, vilket gör att kommunikationen med honom är speciell. Men Robin är glad när han träffar pappan Kent och Annika.
På vilket sätt tilltalar du honom, som ett barn eller som en vuxen?
Nej. Alltså, när jag kom dit då fick man den här kramen av honom och vi gick in och satt oss, eller stod vi och pratade inne vid hans rum. Och han svarade alltid när man pratade med honom.
Mm.
Och ville alltid ha lite godis och dricka. Och...
Hade han drömmar?
Förlåt?
Hade han drömmar om framtiden?
Han kunde väl säga någon gång att han ville bada. Han ville hem till farmors hus.
Ja, ja. Var han omtänksam?
Ja, han var snäll. Var han. Men han fick ju... Ja, han var omtänksam. Han, det måste jag berätta efter pappan dog.
Mm.
Så säger pojken så här, du ska inte vara själv.
Mm.
Och jag blev lite förvånad, för det hade jag inte väntat mig att han skulle säga.
Hösten 2019 tar en tragisk vändning när Robins pappa blir svårt sjuk i cancer och avlider i januari 2020. Robin och hans pappa hade en nära relation och bortgången påverkar Robin djupt.
Nej, så jag menar att jag vill faktiskt inte träffa någon än. Ja, men du ska inte vara själv, sa hon en gång till.
Mm.
Nej, vi får vänta, vi får se efter jul.
Mm.
Och så vet jag att det var någon utav personalen som skojade och sa det, att jag får nog bli tomten.
Mm.
Ja. Men då säger jag så här, att, ja men du Robin, du får väl hjälpa mig då.
Mm.
Och tala om vem du tycker jag ska träffa. Mm. Ja, och sa hon och skrattade då.
Mm.
Ja. Så påföljande gång så sa han likadant, du ska inte vara själv. Ja. Och då säger jag så här, men du, jag bad ju dig att du skulle tänka efter vem jag skulle träffa.
Mm.
Har du tänkt på det? Ja, sa han. Och vem då? Resten. Och jag sa det, ja, vi får väl se det du, sa jag. Och då tänkte jag på att antagligen, det personalen, de övade ju honom för att han skulle kunna vara med på begravningen.
Mm.
Och då träffade han väl antagligen prästen och tyckte om honom.
Mm.
Och då tyckte han att han var snäll och honom skulle jag ha. Så att... Och så är han väl med i tanken av vad vi pratar om man säger så.
Robin hade drömmar om framtiden. Ett faktum som kommer att bli en kritisk punkt i det här fallet. Han kunde också föreställa sig andra människors framtid. Han hade helt enkelt sina egna tankar och funderingar kring sig själv och sin omgivning.
Ja, vi tyckte verkligen om varandra.
Mm.
Mycket. Det, jag låg ju, om man säger lite grann tillbaka så... Då låg jag ju och sov på nätterna jämte honom när pappa jobbade.
Mm.
Och jag hade inga problem och han var inte... Han var inte anti mot mig, han var alltid god mot mig. Om man säger så.
Hade han självskadebeteende på den tiden?
Han kunde få det, ja.
Mm.
Ja, jajamän.
Men skadade han till er?
Förlåt?
Han skadade inte dig eller er?
Ja, Kent hade han ju knockat.
Mm.
Och tidigare, om man säger så... Det hände ju att han ville slå huvudet.
Mm.
Och speciellt speglar gillar han inte.
Han var väldigt duktig på att liksom, han ville kontrollera sitt liv, alltså, så att han fick liksom bestämma själv.
Vi hör Robins syster Jessica. Hon får veta att Robin skadar sig själv, ibland allvarligt. Men upplever motstånd när hon försöker få mer insyn i hur hennes bror mår och vad som händer. Så hon vänder sig till Uppdrag granskning som börjar undersöka boendet och Robins situation.
Och det är en berättelse om en systers livslånga kamp för sin bror.
Uppdrag granskning sänder dokumentären Inlåst i skogen i februari 2020. Och dokumentären fokuserar på boendets påstående att Robin självklart har rätt att bestämma över sitt eget liv och när han vill vara utanför bostaden. Men så verkar inte vara fallet.
Vad är ett värdigt liv? Vad är ett gott liv som en utredare en gång hoppades på för Robin när han var barn? LSS är en lagstiftning som skrevs utifrån samma grundtanke, rätten att leva och inte bara överleva.
Systern Jessicas kamp för Robins rättigheter skildras i intervjuer där hon kämpar för att få Robin ur boendet så att hon själv kan ta över hans omsorg.
Vi är jätteförhoppningsfulla att han ska komma hem till Gnosjö kommun och ja, börja sitt vuxna liv. Och han ville inte ha slips utan han skulle ha fluga. Och han ville inte heller ha vit skjorta utan han ville ha med en grönrandig skjorta sig. Och han var så stolt den dagen. Och han åkte sån här lövad traktorsläp med alla sina med de avgångseleverna då.
Och granskningen leder till resultat. Robin flyttas från Skogsbo till ett annat boende i Hult i Gislaveds kommun. Och nu har Jessica vårdnaden över Robin. Jessica medger att det nya boendet inte är optimalt. Det tidigare var specialanpassat för Robin och hans självskadebeteende, vilket inte det nya är. Men Jessica, tillsammans med sin sambo Peter, gör det bästa för att anpassa det nya boendet för Robin. Trots detta anser Jessica att flytten var ett stort steg i rätt riktning för Robin, ur ett mentalt hänseende.
I och med att han har haft så oerhört hög självskada och var mycket svårt traumatiserad av de upplevelserna han hade fått i Gnosjö kommun. Han berättar ju om, ja, om sparkat honom och låst in honom och jag fick ju själv bevittna hur man ja, brottade ner honom och släpade in honom på rummet för att han ställde sig upp med en sked. Alltså det, han hade led av en fruktansvärd posttraumatisk stress. Så fort han bara någon minsta lilla som påminde honom om det som de upplevelserna han hade fått där vid. Och det var liksom relaterat även till ja, till personerna som jobbade där och även tjänstemän som hotat honom i åratal.
Jessica och hennes sambo kan inte sköta om Robin helt själva. Han behöver specialiserad vård. Så det finns också vårdpersonal på plats i boendet som ser till Robin och hjälper honom i hans dagliga rutiner. Jessica hävdar att Robin trivs med det här nya arrangemanget. Allt är bättre än att, som Robin själv uttrycker det, gå bakåt. Vilket för honom innebär att återvända till det mer isolerade liv han tidigare levde.
Han var bara oerhört tydlig med att det får aldrig bli, jag vill aldrig komma bakåt. Det får aldrig bli till Skogsbo eller Trollebo. Mm. Och jag menar, det kan inte bli tydligare. Han benämner ju till och med platserna där de har, i alla fall två av de här platserna där de har låst in honom.
Mm, mm. Har han någon gång pratat om framtiden? Har han haft framtidsdrömmar?
Ja, då hade vi försökt. Alltså, det som sagt, det är klart att han pratade också om framtiden. Jag menar,
vad ville han med framtiden?
Ja, han var mycket att det här, ja, pandemin skulle släppa så vi skulle kunna åka ut och dansa. Han skulle träffa en tjej, och kunde han säga att vi skulle, ja, och att vi skulle hämta hans eller vår andra bror, att vi skulle hämta honom och så skulle vi ta Bolmsöfärjan över till Ljungby och där ska vi gå in på McDonald's och äta hamburgare och donuts och sen ja en, så att...
Jessica berättar om Robins framtidsdrömmar. Vilket gör hans annalkande bortgång än mer hjärtskärande. Han ville leva sitt liv fullt ut och uttrycker även sin rädsla för döden.
Har han någon gång sagt att han är rädd för att dö?
Ja, alltså han kunde säga om ett annat hela tiden.
Om vad annat han kunde säga, ja, alltså, både att han var rädd för att dö och att han inte ville bakåt.
Ja, att han liksom... ja. Inte i samma, men det här handlar om alltså olika, han kanske bemästrar, om man säger den här ångesten kanske, men just när ångesten blev så stor just för att bli inlåst igen, då hade han, då, det var ju hans största grej, alltså som han var totalt livrädd för.
Just det här spektrat från att må väldigt bra till att må väldigt dåligt, det kunde skifta jättefort. Och det kunde skifta flera gånger per dag också.
Vi hör vittnet Emily som var Robins personliga assistent från december 2020 till juli 2021. Under den perioden Robin var under Jessicas vård i boendet i Hult. Emilys roll var att stötta Robin och assistera honom. Hon berättar att Robin rent fysiskt kunde göra det mesta själv, som att klä på sig och liknande. Hennes arbete kretsade mer kring att stödja honom mentalt. Att uppmuntra honom, men också lugna honom när han blev utåtagerande.
I en incident när jag arbetade så på trädgården utanför Robins hus där han bodde fanns det en lyktstolpe som Robin sprang fram och vred ner och sen lyckas få tag på glödlamporna och börja tugga i sig det här glaset från glödlamporna. Ja, det finns många, många exempel. Alltså.
Mm. Har han sagt någonting eller har du fått någon uppfattning om varför han gjorde de sakerna?
Nej, jag tycker det är jättesvårt att svara på. Alltså. Mm. Vi kan ju bara spekulera och det är ju det vi har gjort i personalen också. Man kan ju inte veta säkert. Liksom.
Det är ingenting han själv har sagt och förklarat varför han gör?
Nej, han har nog mer uttryckt sig som att han inte vet varför han gör det.
Mm. Har du uppfattat att han någon försökt ta sitt eget liv?
Det är också jättesvårt att svara på för att ibland gjorde Robin sig illa väldigt, väldigt mycket på ett sätt som skulle kunna riskera hans eget liv. Men medans han gjorde det så upprepade han ofta, jag vill inte dö. Så han kunde till exempel dunka tinningen i en vägg, dunka den och sen skrika, jag vill inte dö. Dunka igen, skrika, jag vill inte dö. Så det är frågan om ska jag då väga in hans ord eller hans handling i min uppfattning av?
Mm. Och du sa att det gick hyfsat att föra samtal. Vilken nivå pratade man med honom på?
Nej, det var väl... Hur menar du?
Kunde man prata som du och jag gör och ha en konversation? Eller
använde man... Det var ju lätt hänt att det ledde till någon oro eller så här. Så det... Man fick ju tänka sig för lite hur man uttrycker sig eller uttryckte sig och hur man sa saker.
Okej.
Vittnet Emil arbetade också som personlig assistent åt Robin. Han började arbeta lite innan Robin flyttade från Gnosjö till Hult och fortsatte fram till den 24 februari 2021, då han gjorde sitt sista pass. Han får frågor av åklagaren om det som kallas för Robins mentala ålder, något som vi kommer gå in på mer senare. Då bedömningen av vad Robin är förmögen att ta in och inte kan ta in kommer spela in i vad som senare händer honom.
Var det svåra ord och komplicerade diskussioner eller vad är det för typer av?
Nej, man fick ju använda sig av enkla ord och så här. Och inte att det blir något krångligt eller så här. Mm. Och arbeta efter så här lågeffektivt bemötande.
Det kunde lätt bli oro, sa du. Ska jag förstå det som att när man pratar med dem är det ungefär samma saker som kommer upp som man pratar med dem om? Okej. Och är det hela tiden under de där 10 månaderna som du är med honom att det är snarlika konversationer och oro?
Ja, det har varit.
En annan viktig punkt som behöver klargöras är hur Robin uppfattade sin medicinering. Om han var medveten om vilken medicin han tog eller hur mycket han vanligtvis tog.
Har du varit med när man ger Robin medicin? Har du varit med när man har gett Robin medicin?
Medicin, ja. Jag hade ju sån... vad heter det?
Delegering. Och hur gick det till?
Nej, det var ju såna doseringspåsar var det. Så var det ju medicering klockan 8 och klockan 12 och 16 och 20 tror jag då.
Och vid de tillfällena, har du varit med om att Robin någonsin har kommenterat medicinen på något sätt?
Inte vad jag kan komma ihåg så.
Nej. Om det var skillnad i mängden eller färgen eller någonting sånt?
Nej, det kan jag inte komma ihåg.
Vi hör vittnet och personlig assistenten Enrique, som också brukade hjälpa Robin med medicinering.
Har du varit med och gett honom medicin?
Ja, jag har gett honom medicin.
Hur gick det till?
Vi hade ju en lista om bestämda tider han skulle ha medicin och sen gick man ju till det här. Vi hade ju ett skafferi som var låst och sen i det här skafferiet så var det en annan liten, kan man säga, låda som också var låst och så var ju medicinen där i såna här dospåsar och det stod då vilken tidpunkt det då, vad det var för medicin och hur många tabletter det skulle vara. Det är rätt noga att man kollar sig om det är fel och sånt.
Mm. Tog han medicinen själv sen eller hur gick det till?
Ja, vi gav ju det till honom. Alltså man hade ju medicinen i en sån här liten plastmugg och sen hade man ett glas med vatten eller saft och så gav man det till honom och så tog han det då.
Mm.
Så fick man ju signera en lista då efter.
Och hur verkade han när han tog medicinen?
Nej, det var aldrig några problem faktiskt. Det var inte vad jag har varit med om i alla fall. Det var aldrig några problem.
Mm.
Han tog den alltid, det var...
Har han någon gång kommenterat medicinen eller om det skulle ha varit någon förändring med medicinen?
Nej, det vet jag inte riktigt. Men jag har inte ihåg i så fall.
Nej.
Och precis som Robins syster Jessica och Robins pappa Kents sambo Annika vittnar också personalen om att de hörde Robin uttryckligen säga att han ville leva. Att han ville gifta sig och bli gammal.
Var och varannan dag. Han skulle bli jättegammal och träffa tjej och förlova sig och grejerna. Det, ja, jag vet inte. Det var mycket åka på olika ställen och bada och hitta på grejer. Det var mycket som han ville göra.
Mm. Har han sagt att han vill dö exempelvis?
Så ofta han säger nej, han vill inte dö.
Okej. Okay. Mm.
Vi hör ytterligare en av de personliga assistenterna, Abdul Rahman.
Och vad är situationen när han säger att han inte vill dö?
Att han är rädd att dö.
Rädd att dö? Mm.
Han vill leva hela sitt liv. Och han blir... Alltså han vill höra det av oss. Alltså att när vi säger så, då kommer du leva hela ditt liv. Och så.
Det var någonting positivt, eller? Han ville det?
Ja, han ville det.
Okej. Okay.
Och Abdulrahmans uppfattning att Robin ville leva delas av resten av personalen.
Har du någon gång hört honom uttrycka att han var rädd för att dö?
Ja.
Och vad var det för situationer?
Ja, det har ju varit han varit orolig och oroat sig för krig och så vidare.
Vi var så glada för Robins skull med tanke på det traumat han har gått igenom, att han fortfarande hade liksom framtidstro. Han ville träffa en tjej och gifta sig. Han kunde spontant säga att han ville gå någon kurs i att lära sig om ubåtar eller vad det var.
Ja, du sa det på slutet att han också uttryckte att han velat leva.
Mm.
Vad är det för situationer och vad har han sagt tillsammans?
Nej, det har ju varit det här med att han har velat gifta sig och att han vill ta körkort och sånt här. Och det har varit.
Mm. Och det här med att Robin har sagt att han inte vill dö... Är det någonting som bara varit vid sådana tillfällen?
Nej, det har varit ofta.
Ofta?
Ja.
Och den uppfattningen delas alltså också av Robins syster Jessica.
Men emellanåt så kunde han också säga att han var rädd för att dö. Hur tror jag det rätt då?
Ja, det kunde han också säga.
Har han sagt att han ville leva?
Ja, det kan han också ha sagt.
Det kan jag inte säga direkt. Det är ju snarare att han var jätterädd för döden. Ju.
Jätterädd för döden?
Ja.
Och på samma frågetema hör åklagaren Lennart, som var gift med Robins mamma och hade delat vårdnad om Robin från att Robin var 9 till 14 år.
Mm. Kan du berätta om något sånt tillfälle och när i tid han har sagt att han var rädd för döden?
Ja, det kan ju vara personer som han är rädd för att ska döda honom och allting, att han inte ska bli gammal eller någonting. Mm.
Han var rädd för att inte bli gammal? Eller?
Ja.
Okej, okay, okej. Okay. Var det någonting han sa eller någonting du har uppfattat?
Nej, han sa ju det.
Mm. Mm. Och om vi pratar i tid, har du någon uppfattning om när han har uttryckt sådana saker till dig eller till personal?
Du menar hur länge?
Ja, har du någon tidsuppfattning? Är det här i november eller är det när du började 20 eller har det skiftat?
Ja, jag tycker ju det blev värre på slutet, det blev, tycker jag ju.
Även då, mer ångest, men menar du att han också då uttryckte de här rädslorna?
Ja, det var mycket rädsla för att dö.
Okej. Okay. Mm. Så även det var på slutet. Har du hört honom prata om att han, utöver att bli gammal, att han har sagt att han ville leva?
Jo, det har jag ju fått en uppfattning att han ville ju verkligen leva. Ju.
Mm. Och vad har du fått den uppfattningen från?
Nej, men det var ju mycket, han sa ju mycket att han var rädd för en död, då vill man ju leva.
Mm. Mm. Har han pratat någonting om framtiden eller vad han ville göra med sitt liv när han ändå inte ville bli gammal?
Ja, han sa ju att han ville gifta sig. Sa han ju.
Vill gifta sig. Mm.
Ja.
Har du någon uppfattning om Robin någonsin försökte ta självmord?
Det är min personliga uppfattning, men det kan jag ju inte säga att han har gjort någon gång att han...
Mm. Ja, nej, och det är precis. Det är ju bara utifrån din egna uppfattning.
Nej, men det är min egna uppfattning. Det kan inte jag säga att han ville ta sitt liv någon gång.
Nej. Men du har inte uppfattat det på det sättet.
Nej.
Men, det vet jag, förstår att det är din uppfattning.
Det intressanta med Lennarts vittnesmål är att vi nu börjar röra oss mot frågor som inte bara rör hur Robin mår efter att ha flyttat till Jessica, utan också hur Jessica själv påverkades av situationen.
Och vi har förstått att det var lite personalskiften med mera här på slutet.
Ja, det var rätt mycket det.
Ja, har du någon uppfattning om hur situationen har påverkat Jessica?
Ja, hon fick ju mer att göra då. Det har nog påverkat mycket, väldigt mycket.
Ja, och jag förstår att det är du själv som uppfattar nu, men vad är det du tänker på då?
Nej, men hon fick ju göra allting då. Helt plötsligt fanns det ju ingen personal.
Mm.
Det var ju väldigt många sjukskrivna då eftersom han hade slagit dem då.
Mm.
Och helt plötsligt det var det ju mycket bara Jessica och Peter.
Mm. Och bara så att det inte blir någon... Men har du och Jessica pratat om detta eller är det du tänker själv?
Ja, men det blev så... I slutet blev det så väldigt intensivt då ju. Och så, hon har ju knappt tid att prata då ju. Hon jobbade ju hela tiden då ju.
Var det något annat som gjorde att det var intensivt på slutet?
Ja, jag menar då blev det mycket för Jessica och Peter. Det blev väldigt intensivt för dem.
Ja, med just med personalen och det, eller var något annat också?
Ja, personalen då, ja.
Ja.
Mm.
Jessica tycks ha svårt att hantera den nya situationen där mycket ansvar vilar på henne. Och mycket av hennes tid och energi går åt till att ta hand om Robin. Detta tycks bli påfrestande för henne. Lennart träffade Robin en kort tid före hans död, då även polisen var där för att Robin hade varit utåtagerande. En situation som påverkade många.
Sista gången du träffade honom var ju 9-10, förstår jag det som.
Ja, den natten där, ja.
Ja, och att han hade varit orolig sa du och sen blev det lugnare. När polisen hade kommit och så hade han blivit lugnare.
Ja, jag får tänka hur det var där nu.
Ja då.
Jag var ju på natten där. Mm. Och så var jag ju på förmiddagen där också. Och då var det ju rätt oroligt innan polisen kom där ju.
Okay.
Det hade han slagit i det innan då ju. Men sen kom ju polisen och sen kom Jessica och lugnade där inne. Sen var jag på natten där efter det då.
Ja.
Och då sov han när jag kom. Men sen vaknade han till på morgonen och då var jag inte orolig.
Okej, okay. Så du var där både natten mellan måndag och tisdag onsdag?
Ja, då, precis. Okay. Så det var natten då, om han inte hade dött då, natten efter där ju.
Ja, och när han vaknade på morgonen på onsdagen, hur var han då?
Nej, det var inget onormalt då, det var det inte.
Okay. Mm. Det var... Och vad är inte onormalt?
Vad sa du?
Vad är det? Hur var Robin då?
Men jag tror man skulle hålla handen och han kanske var orolig för någonting då, men inte jätte i alla fall.
Nej, okej. Okay. Var han lugn eller var
han... Ja, han var lugn då.
Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, nej, jag har ingen mer fråga, tack.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Även Annika berättar om sin relation med Jessica, som hon menar var allt annat än önskvärd. Annika upplever att hennes kontakt med Robin begränsas efter att han flyttas hem till Jessica. Och hon vågar inte ta kontakt med Jessica.
Så också uppfattat det att du hade ingen kontakt efter att han flyttat till Hult, var det så?
Nej. Jag kan ställa frågan på ett något annat sätt. Försökte du någon gång?
Nej, jag vågade inte.
Nej.
Jag vet att Jessica har varit anti mot mig hela tiden. Och därför har jag inte vågat. Jag har bara avvaktat, för jag har förstått att det är en situation och skulle hon aldrig klara. Och det sa jag när jag fick veta det. Mm. Här kommer hon aldrig att klara, för hon har inte varit med den tiden när Robin har hur ska jag säga, hur ska jag förklara? Hon var med Robin väldigt mycket i uppväxten innan jag kom med i bilden, men hon har aldrig kommit och tagit hand om eller när jag har varit med. Så jag har faktiskt aldrig sett Jessica där ute på campingen till exempel. Men jag vet inte hur jag ska säga.
I Uppdrag granskningsreportage benämns det som en livslång kamp som Jessica bedrivit för att få hem Robin. Men det verkar inte riktigt alla skriva under på. Både Lennart men också Annika vill minnas det som att Jessica inte alls på nära håll och under speciellt lång tid tagit del av Robins liv. Hennes involvering i Robins liv har snarare vuxit fram de senare åren. Och med facit i hand får inte Robin ett bättre liv efter att ha hamnat hos sin syster. I själva verket ledde det direkt till hans död.
Jag vill försvara med rikta mikrofonen där till Jessica. Men om vi börjar då med konkret det som framgår av gärningsbeskrivningen. Då har åklagaren gjort gällande att du har dödat din bror genom att förmå honom att ta en dödlig dos tabletter. Och i samband och också förtydligat då att du har gett tabletterna och hjälpt honom att svälja eller skölja ner tabletterna genom att hålla vattenmuggen medan han drack och i samband därmed säga att man kan bli en ängel eller något sådant. Vill du berätta om något av detta? Är det här någonting som du har gjort? Och vill du berätta om det i så fall?
Inte som de framställer det så. Det är inte min minnesbild av det, och jag har haft mycket tid att fundera nu.
Vad är din minnesbild av det?
Dagen där var ju väldigt, Robin var ju väldigt orolig då att han skulle bli inlåst, eller som han sa inte de orden, utan han kallade sa alltid att det får inte bli bakåt. De orden för honom var ju att bli inlåst igen då, som det har varit tidigare då, i Gnosjö kommun under 6,5 år. Och även på ett ungdomsfängelse satt han inlåst. Så han var ju väldigt, väldigt orolig för att det skulle bli bakåt, som han sa där. vi tar ju oss igenom den här dagen. Där han är ju väldigt orolig och refererar och frågar mig hela tiden om det blir bakåt, Jessica. Och ja, väldigt, väldigt orolig. Och ja, han refererar till att varför polisen kom och Edina, varför skulle hon inte komma mer? Alltså det var så mycket, många grejer som hade hänt där som liksom han var, hade vetskap om vad som skulle hända åter igen. Jag kunde ju inte svara honom. Alltså... Jag vet i alla fall, vi tar oss igenom den här dagen och han går och lägger sig och allting löper på enligt rutinerna och han säger ju återigen när han ligger i sängen att det blir väl inte bakåt, och då går jag ju ut och hämtar de här tabletterna som jag har haft med mig. Ställer på det här nattusbordet som Robin har gömt sig. Och han ligger på sidan och tittar på mig. Och så säger jag att om man tar de här ben så blir man en ängel. Jag ställer de preparaten där vid och säger de orden. Det är korrekt. Han tar preparaten och ger mig muggarna. Och jag kramar om honom givetvis och... Jag lägger täcket på och säger godnatt och så går jag ut. Och jag sitter i soffan. Och så. Jag hör att Robin ropar någonting där inne. Jag vet inte så jag säger, men jag har haft mycket samtal med prästen här inne gällande min... Det har liksom mer och mer bara kommit till mig liksom att vad är det han säger? Varför påkallar han mig igen? Han säger mer, Jessica. Mer. Och då går jag till köket och tar ännu mer sådana tramadol. Och den gången så ställer jag det också på nattusbordet. Och jag vänder på ryggen, vänder och går ut, men jag hinner inte gå två steg. Så vänder jag mig om och då har han redan tagit alla tabletterna. Och jag ser han håller i glaset, men han har inte tagit något vatten. Och då går jag tillbaka och hjälper honom att ge vattnet. Jag ställer muggarna där och går ut och sätter mig.
Någon gång mellan den 10 och 11 november 2021 avlider Robin till följd av intag av en dödlig dos tabletter. Och åklagaren Maria Lundberg yrkar på mord med följande gärningsbeskrivning. Jessica har dödat sin bror genom att förmå honom att ta en dödlig dos tabletter. Härigenom har hon gett honom tabletterna samt hjälpt honom svälja eller skölja ner tabletterna genom att hålla vattenmuggen medan han drack och i samband härmed säga att man kan bli en ängel eller något med liknande innebörd. Jessica har härvid otillbörligen utnyttjat att Robin hade en funktionsnedsättning och ligger inom autismspektrat, vilket gör att hans mentala ålder är cirka 9-10 år och därför inte förstod följderna av tablettintaget. Jessica begick gärningen med uppsåt.
Hej Jessica.
Hej.
Du sa här när du berättade fritt att du gav honom tabletter som du hade haft med dig.
Mm.
Kan du berätta, vad är det för tabletter som du hade med dig?
Ja, det är ju benzoiderna och tramadolen.
Okay. Och vad hade du fått de tabletterna ifrån?
Ja, benzoiderna var ju preparat som Robin har haft innan. Och tramadol har jag själv då eftersom jag har en skada i ett ben.
Mm. Och varför hade du med dig tabletter den 10 november?
Oh.
Du har lyssnat på Rättgångspodden och på den första av tre delar om dödsängeln. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.